Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Lugnt tillbakalutad.
Ja, du har redan försökt sniffa en Stadler pigmentliner 0,7-pengarna här.
På sånt humör är jag.
På sånt humör är du. Otroligt roligt att ses igen. Det här är första gången du, jag och Henrik sitter tillsammans sedan 2020. Mars.
Ja, för i somras när vi träffades du och jag så skedde inspelningen över lina bara.
Ja. Henrik var med på lina.
Ja, men han var på Öland och du och jag var i vår trädgård. Men nu sitter vi alla tre.
Ja, och jag måste bara lägga in att man ska inte ha överhettat ankfett och flambera i det i kraftig vind med trädgårdsmöbler och en postmästarvilla i trä. Vi vill bara lägga in en varning där.
Prövar inte hemma. Och så ska man inte låta dessutom då utrustningen bli överhettad. Men det tror jag inte riktigt hängde ihop med det, va?
Allt var överhettat.
Allting höll på att gå åt pipan där. Men
vi höll på att bränna ner ditt hus.
Och ännu värre, poddinspelningen höll på att gå åt pipan.
Ja.
Men det räddades.
Nu har vi både...
Nu kommer det små grosshandlare och konjakskrogar här.
För att vi befinner oss på kanske krogarnas krog. Det här kan vara världens äldsta krog.
Ja, det kanske det till och med kan vara.
Vi kommer till det längre fram, för jag har efterforskat lite grann i det där.
Det är åtminstone den mest kulturladdade krogen, men det kanske är både och.
Ja, vi kommer till det längre fram. Och var befinner man sig då om man befinner sig på kanske världens äldsta krog?
Man befinner sig på Freden, naturligtvis.
Ja. Och nu börjar vi med glädje och skålar, och snart kommer en väldigt tråkig nyhet.
Ja, det gör det. Men...
först har vi kul.
Precis vad här trötta har vi, själv behövde.
Ja, här har vi en grosshandlare mahogny grogg. Och Edvard har lite eau de vie och
sodavatten, konjaksgrogg. Jag undviker ju sockret, medan ni har en på, är det på Pommack eller vad är det ni har?
Det ska ju vara en sockerdricka.
Ja, självklart sockerdricka. Pommack är ju mahogny grogg. Medan grosshandlare är ju sockerdricka.
Och då så har vi den tråkiga nyheten.
Ja, det är väl lika bra att ta den direkt. Men ni får inte sluta lyssna bara för det. Eller?
Nej, riv av plåstret.
Ja, och jag vet att många kommer bli väldigt ledsna. För det är många som hört av sig sista månaden. Det är säkert 50 personer. Och ni är ju underbara lyssnare och jag älskar er alla. Men tyvärr har vi beslutat att det här blir sista inspelningen av vår podd. Vi kommer att spela in en lång inspelning idag, så det kommer bli två avsnitt. Men sen är det tyvärr slut.
Ja. Är det som Jerry Williams Kiss Ulf Lundell slut, att det är en ny turné varje år? Och så säger man att det är den sista för att få besökare. Eller är det den sista någonsin skrivet i sten? Eller ska vi lämna det osagt?
Jag ska aldrig säga att ingenting i världen skulle kunna få mig att återgå. Det är ju inte så att du liksom haft ett förhållande med min faster eller något. Men
ja, hon lever inte. Alltså,
okay. Men, nej, men alltså det är ju inte det. Det är ju att det är inte möjligt den här terminen i alla fall. Och om någonting vill locka oss i framtiden så, eller om vi spelar in någon special avsnitt någon gång eller kommer med någonting, det ska jag absolut inte säga att det är omöjligt. Men alltså, det som ligger bakom det är att vi har ju varit hemma med barnen nu i nästan 2 år under coronaisolering först och sen en sommar innan vi kunde skola in barnen och sådär. Och vi har ju ganska långa dagar när vi väl jobbar ihop, jag och Gunilla. Vi kan inte jobba i skift, så det blir att vi lämnar på dagis tidigt och hämtar sent, en timme efter den andra. Men, så det blir typ från 8:30 till 17:00 sådär. Och då har vi bestämt att nej, men då tar vi istället för att jobba, ta barnen 5 dagar, så tar vi bara 4. Så onsdagarna hittar vi på roliga saker. Då går vi på Skansen eller museer eller åker i skogen eller går på lekplatser och så, har familjedagar. Och för att då frigöra en dag, med tanke på att podden ändå inte egentligen, trots alla fantastiska som har stått för Patreon, som gjort att vi inte längre går förlust, utan det har kunnat täcka det, och Acast-reklamen har ju täckt Henriks kostnader. Vi har till och med fått något enstaka litet fickpeng någon gång. Men det är ju ändå så att i princip har ju jag och Gunilla jobbat en dag i veckan gratis för podden, som en hobbygrej. Och du också naturligtvis. Men och om vi då slutar med podden, så får vi istället en dag med barnen. Så jag älskar er lyssnare, men tyvärr så måste jag ändå prioritera mina barn. Och efter 3 år så
jag är chockerad, som Karl-Jan hade sagt, att du väljer barnen före poddlyssnare. Jag har ju sprungit på flera poddlyssnare, bland annat i sommar. Och, ibland blir jag stoppad på gatan och sådär. Och de är ju så otroligt trevliga, till och med.
Ja, men de är underbara. De är säkert mycket trevligare än mina barn. Och väldigt mycket
mer. Det var inte det jag fiskar efter.
De är många fler också. Så. Beslutet kan ju tyckas alldeles tokigt, men ja, men hade det varit liksom sådana inkomster som man kunde skippa andra arbetsuppgifter. Ja. Men det här är liksom det enda jag gör som inte påverkar lönekontot, som går att ta bort. Ja. Och även om det är de roligaste uppgifterna jag har naturligtvis. Och Gunilla hälsar också att hon har tyckt det varit otroligt roligt. Ja. Och jag har ju också sett att på soptippen de kom fram till mig och frågade vad, när podden kör igång igen. Och det, vi har ju överröst med meddelanden och brev och frågetecken. Ja. Men ja, ni kan ju, ja. Jag vet inte vilket skyddshelgon man ska be till för att få igång en podd igen. Men vi kan ju hålla tummarna och be och se. Vi ska aldrig säga aldrig, men nu lägger vi i alla fall av den här gången.
En lyssnarstorm i januari skulle vara bästa chansen, för nu är det stängt dörren. Men tillbaks till själva podden där vi sitter och pratar.
För nu ska vi ha riktigt trevligt, och det här ska bli 2 riktigt underbara avsnitt, hoppas jag. För vi befinner oss ju på verkligen helig mark, får man väl säga.
Ja, men det här är någonstans, hur helig kan man beskriva den här i restaurangsverige och kultursverige? Det finns ju ingen plats i närheten.
Nej, det är ju väldigt väldigt speciellt. Alltså det freden går ju tillbaks, den äldsta. Jag menar, många restauranger kan ju gå tillbaks till för på medeltiden var det så där att man, eller medeltiden, 1500-1600, medeltiden hade vi inte tillbaks, men 1500-1600-talet, alltså 1700-talet, man använde namn, de försvann ett tag, man flyttade. Pelikan kan ju också dra tillbaks sina rötter väldigt långt till massa olika adresser som hoppat runt och liknande. Men det som är freden så speciellt är ju att förutom att den har sina rötter tillbaks, namnet dyker upp på 1500-talet första gången, så har den ju faktiskt funnits här på platsen ända sedan tidigt 1700-tal på samma plats. Och endast under en kort period så var det nedlagt under... Det var det sent 1800-tal när det var borta ett litet tag.
Ja.
Men sen skulle de driva huset mitt emot, och då flyttade restaurangägaren där och hoppade över hit istället, och så återuppväcktes
det. Fortsatte traditionen.
Så det är ju väldigt speciellt, men det andra speciella är ju det här otroliga kulturkopplingen.
Ja.
Att, om vi ska vi gå på historien redan nu, eller är det lika bra att köra igång med den? Du kanske vill säga någonting först?
Nej, men vi är ju rakt in i den, så att det blir konstigt att prata om något annat just nu.
Och alltså det, man kan säga att det finns ingen som har bevisat på att Bellman var här, men det fanns inte så många bättre ställen i Stockholm på den. Det fanns ju väldigt många brännvinskrogar, men så här lite bättre ställen, alltså det som kallades källare, där man hade vinskänk som förestod, fanns det inte så många. Och Bellman var ju väldigt tryckesglad, så av den grunden som ung i alla fall, och var ute i kroglivet mycket, så det skulle väl förvåna mig om han aldrig varit här. Däremot, jag vet, Martin Stugard försökte göra gällande i en artikel en gång att att eftersom Bellman då var företrädde Hattpartiet och krogarna på den tiden hade under frihetstiden politiserats väldigt mycket.
Och var mössor?
Så var freden ett mösstillhåll.
Jaha.
Och därför kan man tänka sig
att... Var det mössor människor här?
Ja, precis. Därför kan man tänka sig att han kanske inte var stammis här under de åren när han var som mest festglad, mm, innan revolutionen. Men efter Gustav III:s revolution, då tonade ju partierna bort. Alltså, även om de överlevde så spelade de ju ingen roll efter frihetstidens slut. Och då skulle jag tippa att även tonade bort. Så säkerligen var han här någon gång innan och säkert flera gånger efter. Han var inte heller något starkt politiskt. Han hade ju ovilja mot Ryssland. Och att, alltså att Ryssland skulle understödja oss och att vi skulle gå förbund med det, vilket, och vissa andra grunder som gjorde att han föredrog Hattpartiet antagligen, men man kan nog räkna med att han varit här, om han varit här ofta eller inte, det vet vi inte.
Nej,
men det vi vet är att allting som freden blev från det sena 1800-talet och fram till 1970-tal eller någonting i den stilen, alltså den ledande platsen för svensk kulturfolk, redan den restaurang som hade flest svensk kulturfolk, det berodde ju på att man liksom förknippade det med Bellman.
Ja.
Eftersom det är det enda stället där han kan och antagligen ändå någon gång har suttit.
Ja.
Med högsta sannolikhet någon gång. De andra ställena finns ju inte kvar. Det finns ju inga andra sådana ställen som de har flyttat runt och de har bytt namn och de har så någonting liknande finns ju inte riktigt.
Ja. Jag har gjort lite research på människor som har varit här på freden genom tiderna och kan läsa upp lite namn här. Vi har ju Manuel Swedenborg, Stagnelius, Carl von Linné arbetade, bodde precis i närheten, så man antar att han också har varit här en hel del. Bellman då, som man inte heller kan befästa men antar. Taube var en av de mest kända människorna som hade det här som sitt stamhak. Cornelis Vreeswijk, Nils Ferlin, Vilhelm Moberg, Ivar Johansson och Erik A. Karlfeldt. Och det här är bara en liten bråkdel.
Ja, och det är klart att alla ställen, jag menar även när man ser Löwenbräu i Tennstorp, så kan ju nämna att de haft många kändisar genom åren, för de låg mitt i stan och de var ganska gamla. Men skillnaden är att här fanns det, den här Bellman-kopplingen gjorde att hit gick man för att man var kulturfolk. Det var inte att man råkade äta där eller för att de hade bra mat eller att det var ett passande pris, utan det här skilde sig ändå lite från alla de andra ställena i att det just var Bellman-kopplingen.
Ja.
Det var det gamla stan, det var källarvalven och det här kommer som sagt redan på om vi ska börja historien allra först innan vi går på kändisarna, så freden, vad är det för fred, brukar alla alltid säga.
Ja, men det finns ju flera teorier kring
det finns många teorier och stridigheter omkring det. Och här öppnar man ju då 1721 eller 1722.
1722. 1700, man debatterar om det var 23 eller 22, men 22 är ju det speciella.
Nu ska jag säga till alla lyssnare att jag skrev då ett 8 A4 sidor långt manus igår med allt jag hade tänkt att berätta och allt jag tänkt att svara på allting. Och det glömde jag hemma i skrivaren när jag åkte hemifrån i taxin. Så nu blir det lite kanske roligare, men också lite mindre källa.
Det blir Lexigöta kanal.
Ja, precis. Men den gången hade jag inte ens förberett, men den här gången har jag förberett med glömt manus. Det finns grader i helvetet. Nej, men i alla fall. Och det var ju direkt efter då freden i Nystad 1721, så har ju alla alltid förknippat det med det. Och det är nog ganska förnuftigt att säga att det är därför man valde namnet när man öppnade här.
Ja.
Men sen har ju krogen en äldre tradition. Det har funnits en gyllene freden redan på 1500-talet.
Just det.
Och så namnet har uppenbart inte uppkommit för med en 1700-tals fred. Däremot så valde man kanske namnet då. Och då har det därför blivit mycket diskussion bland historikerna vilken fred var det. Men under barocken så hade man ju allegoriska figurer.
Ja.
Så den gyllene freden var väl, skulle jag, min teori är att det bara var en allegorisk figur just för den gyllene freden. För alltså en personifiering av freden, precis som man talade. Kärleken var en allegorisk figur och vänskapen var en allegorisk figur. Och modet och tapperheten var, så var även freden en allegorisk figur. Så det skulle jag tro är det troligaste, även om det naturligtvis kan ha inspirerats av någon tidigare fred och därför har namnet fungerat. Men sen hängde det antagligen ihop med att vi just hade slutit fred med Ryssland när man öppnade lokalerna här, att man tyckte det var passande att ta över det namnet.
Ja.
Man vet inte riktigt vilken koppling, om det var att man flyttade från och hette Gyllene Freden och flyttade hit, eller om man köpte namnet eller tog över, eller om namnet varit borta ett tag. alla de där detaljerna, hur namnet, man kan bara se att då fanns det en där, då fanns det en där.
Fred Åkerström var ju här också. Fred Åkerström.
Oh.
Jag fick in ett göteborgsskämt i det sista avsnittet av podden.
Jag måste bara påpeka, nu kommer en systemleverans här till hem. Och min hustru har inte märkt det.
Men jag kan berätta vad jag gjort idag, för jag har haft en väldigt intressant dag idag.
Jättebra.
Ja, vi delade ut, var med i utdelningen av Karin Franssons mentorpris, eller arrangerandet av det. Så jag träffade Karin Fransson i morse och hennes trevliga man Ove, och hon hade då bakat bland annat den godaste äppelkaka jag ätit i hela mitt liv. Och hemligheten var brynt smör, och jag ska få receptet. Och från Karin Fransson så har jag gått förbi mina vänner och tagit en öl på vägen hit.
Nej, men vad trevligt.
Ja, och det är mina vänner från Kava-baren som öppnat Prosecco-baren.
Nej, men oj då. Ja,
och kör tapas meny med italienska rätter istället.
Har de kvar båda eller har de...
Ja, och det var runt hörnet från Cava-baren. Och siciliansk köksmästare, fantastisk vinmeny. Jag är inte så förtjust i Cava personligen. Och utöver det, när jag gick hit från Prosecco-baren så såg jag Mark Levengood. Och nu sitter jag här med dig. Förstår
men det
sa
du att du inte är så förtjust i Cava.
Nej, Cava gillar jag, men Prosecco tycker jag
inte. Nej, för du sa att du inte är så förtjust i Cava. Jag tänkte jag blev helt förskjut. Prosecco gillar väl ingen av oss. Det är ju fusk, det jäser man i stora ståltankar. Det är lite så här enkelt. Tack så hjärtligt.
Vilken tur att vi rättade direkt här. Annars hade vi behövt spela in ett tredje sista avsnitt.
Det hade vi verkligen behövt. Där gick groggen i botten. Och här kommer in bröd och smör, knäckebröd och smör. Och lager och allt man kan tänkas vilja ha. Och det vilar små snapsglas här på en ställning också. Ja, så vi är klara med freden i alla fall, namnet.
Ja, och vi är klara med Karin Franssons äppelkaka.
Alltså. Ja, nu kommer alla säga återigen som de sa. Edvard är ju aldrig intresserad när Mats berättar. Han sitter ju, men det är för att jag, i vanliga fall är det för att jag sitter med mitt manus och håller på att förbereda nästa grej om jag någon gång låter ointresserad. Jag är egentligen väldigt intresserad. Den här gången var alltså att jag fick styra upp en systembolagets leverans hem. Tänk om jag hade missat om de hade kört iväg med alla dessa lådor igen som vi hade tänkt att förlusta oss med.
Har ni på att bygga upp vinkällare eller är det för att konsumera?
Lite mitt i. Det är inte ännu att jag börjar bygga upp för liksom lagring 10 år framåt, men det är lite grann att jag börjar testa lite åt det hållet. Jag börjar köpa dyrare viner än jag gjort tidigare, men sen dricker vi ändå upp dem. Men det blir också hela tiden lite överskott, så det blir, det är inte så att det går hand i mun, utan jag bygger lagret öka lite hela tiden.
Ja, men det är bra. Och om man köper 5 flaskor och sparar en, så har man ju vinkällare efter.
Och tanken är ändå vissa sorter som funkar att lagra och lite sånt där. Jag skulle vilja bygga en vinkällare i garaget, en liten enkel billig variant så där, men ändå att den håller någorlunda temperatur
Jag blev ju lite moloken när jag hade inbrott på landet och min vinkällare stals där.
Vad hemskt.
Och tappade lite peppen där, men som tur är så har jag en till vinkällare på vinkällaren Grapp i Stockholm.
Där blir det förhoppningsvis ett inbrott. Det skulle vara så.
Nej, den stora där, men jag vågar inte bygga upp någon ny på
Fortnox
på landet tyvärr.
Fy vad, tänk om det skulle vara inbort på Grappes. Hela liksom Östermalms
favoritviner,
hela svenska eliten av vinälskare och vinkännare och vinnyttjare och Varnebys och varande och allt.
Teröden skulle sälja slut på mackarna direkt. Men det finns ju en liten skandal tycker jag här i krogvärlden, och det är utdelningen av de nya Guide Michelin-stjärnorna och Aira, Tommy Myllymäkis verk ute på Djurgården.
Just det.
Som har jobbat något så infernaliskt med alla sina detaljer, menyer, allting, och skapat något helt otroligt i Sverige, går och får en stjärna.
Du tycker han borde få 2 på en gång?
Ja, men alltså, det är självklart, det är mängder av de krogar som har fått det. Francien fick 2 direkt, Fäbiken, Majemon i Norge fick. Och om man jämför vad en enstjärnig krog är och vad de har skapat, så är det ju någonting helt annorlunda. Så att,
Det är tråkigt.
Ja, jag tycker det är lite deppigt.
Francien slet väl i sig som en hund för sin andra stjärna när det var på...
På det gamla stället, men sen när de flyttade så blir de ju med alla stjärnor som man blir när man flyttar en restaurang, och sen gick de ju in direkt på 2 stjärnor. Och jag tycker att de definitivt skulle ha landat där, Aira.
Så jag har inte ätit det här ännu, men Myllymäki är ju naturligtvis...
Ja, de är jätteduktiga. Sen är jag ju alltid en stor fan av Franzén. Och det kanske man har hört i podden.
Ja.
Men två stjärnor på Aira, allt annat är skandal.
Ja. Fick Astoria då?
Astoria? Nej. De,
eller håller de lite mer bistro så att de inte håller med om lång vinlista och sådana grejer? Eller?
Jag tror inte de kommer landa på stjärnor. Nej, men det är inte den typen av restaurang. Nej. Även om Mikael Ignarsson som är köksmästare där är otroligt duktig och de har ju en hög nivå. Men det är inte möjligt att det dimper ner en stjärna där, men jag tror man har varit igång för kort tid och inte bedömts på det sättet.
Är det intressant? Men när Guide Michelin grundades då kunde man ju få en stjärna även om man var en äldre dam som hade ett litet restaurang någonstans uppe på ett berg och lagade fantastisk mat fast bara en rätt varje dag liknande. Numera har det ju blivit väldigt mycket kriterier. Det är som du säger, det är bara vissa ställen som kan få. Det är egentligen inte...
På tal om stjärnor och allergier som du har ibland. Så var jag på Sushi Show alldeles innan sommaren. Och de har ju en stjärna. Och fantastiskt trevligt och väldigt lättsamt besökare. Och så var jag med en vän där, vi var tre stycken i sällskapet. Och han säger då att jag har en allergi, jag äter inte tonfisk, säger han. Och sen avnjuter den här menyn och dricker enorma mängder sake. Och då kommer de och frågar om vi vill ha en extra servering av toro från Bluefin Tuna Atlantisk. Den är superfet. Och vi har ju druckit så mycket så alla vill ju ha. Och får då tre gigantiska serveringar med tonfisk som han äter helt glatt.
Och överlever.
Ja. Jag tror att 90% av alla allergier är mentala.
Ja, eller i mitt fall, jag är allergisk mot mandel enligt min husläkare.
Ja, exakt.
Så den är ju inte mental, den är ju blodprovsbaserad. Alltså den är...
Ja, fast den är ju inte verklig att du faktiskt får några.
Jag har ännu aldrig fått det, men enligt vissa läkare, vissa säger att det inte behöver hända och vissa menar att ja, men om man har sådär stark med de här ämnena som visar i blodprovet, då kommer du förr eller senare få det om du inte... Och där vet jag inte, någon expert får väl höra av sig.
Ja. Jag minns, vi har fått in lite mer öl här. Vad är det som kommer? Åh, Pripps blå. Ja, det här är roligt. Jag pratar med Bo Marcus här som ni ska få göra bekantskap med strax. Vi kan väl ta dig. Slå dig ner och sätt på en lur. Självklart. Ja, Bo Marcus kommer alldeles strax. Jag berättade om det här att vi har ju haft genomgående lite kontrovers. Det är väldigt mycket vi tycker lika. Men just när det gäller öl så står vi väldigt olika.
Ja, det gör vi verkligen. Jag älskar ju väldigt smakrika öl. De får gärna vara sådär 11-12% och väldigt mörka och gärna söta och övergästa och sådär som Trappister, Rochefort 10 och Guinness får en extra och sånt. Sen kan jag tycka om en väldigt kraftig bäsk, tjeckisk pilsner eller nordtysk pilsner som en Gever eller sånt också, absolut, eller bara en vanlig Guinness för den delen, men de här riktigt lätta, de har jag
och jag kan ju älska att börja kvällen med en kall, ljus internationell skitlager och jag älskar att avsluta kvällen med det.
Det anses ju fint i Sverige att vara sådär chosfri och liksom ha sådana här guilty pleasures och sånt. Men jag har aldrig kunnat förmå mig, liksom, även om det skulle varit säkert bra för min image, att påstå att jag tycker det är gott. Jag är för... Det är som när jag spelade in Stjärnkockarna. Då var vi ju ett gäng sådana här... Jag satt i juryn där ihop med lite annat matfolk och sen var det kändisar då, matkunniga kändisar som lagade maten och Clara Bakane var där och som en av dem som tävlade och hon fick så otroligt dålig tv-mat, alltså maten som liksom de som jobbade skulle äta, så det var verkligen uselt fast det då skulle vara ett matprogram. Och då säger hon, rör lite på dem, jag är en matsnobb och det står jag för. Och så går hon arg därifrån.
Och det är jag med och jag är stolt.
Ja, du är den största av alla vad det gäller på ett sätt. Du låg ju inte någonting gå emellan dig och dina njutningar, men ändå kan du uppskatta en Pripps blå.
Och speciellt en Pripps blå, faktiskt.
Det är märkligt.
Men vi har fått restaurangchefen här på... Gyllene Freden, Bo Marcus med oss, som är en otroligt sympatisk person. Hej!
Ja, jag hoppas det. Hej, tack. Ja.
Berätta, vad Gyllene Freden idag, att förvalta det här arvet som ni gör? Och det är Filip Sten i köket, eller
ja, precis.
Ytterst ansvariga.
Filip Östén kom in för några år sedan här. Och sen så har du under pandemin nu, ska man säga, att vi fick skapa freden från grunden igen, fick vi chansen. Det är inget ont som inte har gått.
Nej.
Så lite det här som du säger om, var försvann Pyt Bellman en gång i tiden på kvällen? Ja, billigt, och var,
jag är otroligt lycklig att den är tillbaka.
Och för mig samma sak med en Pripps blå på fat. Liksom, att freden ska vara tillgänglig och kanske till och med ett vattenhål för de upplysta och invigda. Mm. Som inte ska vara en... Inget man ska behöva vara rädd för att ramla in på. Liksom.
Men det gav ju en... Vi pratade om det här sist vi sågs. Att det gav en enorm möjlighet, corona, att någonting... Att någonstans göra freden till stockholmarna igen.
Ja, det var ju så att turismen försvann. Och man fick gå ner i personalstyrka. Det här var ju ett stort maskineri som ett ostindiskt fartyg. Liksom. Bemanning på alla våningar, 4 våningar, öppen verksamhet, eget bageri och allting liknande. Så vart vi istället en liten besättning och fick bara köra då Stormen, som man trevåningen heter, själva. Och då blev det ju direkt lite mer bodega. Det blir att man, här har ni en vinare, hjälp er själva nu för 17 och så. Och då blev det mer gemytligt. Turisterna försvann. Likaså menyn på engelska ett tag, för att det fanns ingen anledning att trycka den.
Men du berättade om alla jänkare som kom in och skulle prova sill och testade en bit och tog en cola till och sen gick ut igen.
Det kunde ju ofta vara så på sommaren. Nu har inte jag varit här så länge, men jag har ju gjort lite besök och jobbat lite extra här emellanåt innan och sett det där. Och även nu komma tillbaks lite, att det kan finnas några tyskar som fyller hälften av stolarna med sin ryggsäck. Och det är ju inte alltid lika mysigt då för stockholmarna att ha den här juvelen haft. Besudlade, om jag vågar säga så.
Och det här taket när man kommer in, det är ju tobaksfärgat, det är ju milt uttryckt.
Ja, det är in, det finns en patina.
När målades det senast?
Alltså, vi vet inte, det är mycket sot också, för vi tänder ju extremt mycket levande ljus också nu för tiden, men vi har spår efter några konserter som var här för några år sedan när vi hade livemusik och folk stod och dansade på bardiskarna.
Så man kan se några handavtryck.
Det mesta måste väl ändå ha målats om då, tidigt 80-tal, mitten av 80-talet, vid stora renoveringen.
Ja, precis, det var någon 70-talsrenovering.
När det var stängt i flera år. Det var efter den renoveringen jag började frekventera. Ja, jag var alldeles för ung innan. Men...
Jag har fått lite material som skickat till mig nu när man har sett... när de senaste förändringarna gjordes. Men det stora utseendet som är idag är ju i princip från Anderssons renovering med Stubelius.
Och vi har ju börjat med historien. Vi har kommit 1700-talet har vi betat av. Och
nästan i alla fall. Ja.
Ja, jag har gått tiden förväg hem.
Det är ingen fara.
Det är bara bra. Vi kommer dela upp det på 2 program. Ja. Och sådär. Men jag kommer komma mycket in på mina egna minnen härifrån också.
Ja, vad roligt.
Och Edvard är hungrig. Tror du han blir mätt ikväll?
Det är alltid en fråga. Men kan jag bara först få säga att jag är väldigt glad åt den här utvecklingen. Jag trodde inte det fanns någonting gott med corona. Och så kan man åtminstone säga att freden har blivit mer folklig igen. Och det tycker jag är underbart. För att under hela min period, liksom från jag var kanske 15-16 tills då innan Filip tog över, så var det en utveckling där det visserligen var underbart, men till slut så alla det blev dyrare och dyrare. Pyt Bellman försvann, Happy Hour på eftermiddagarna försvann. Till slut blev det ju ett ställe för affärsmän och turister och det var ju inte trubbadurer kvar. Det var inte liksom bohem, det var inte ungdomar. Och det är väl jättekul. Sen älskar vi ju god mat och vi lägger gärna pengar på det. Men att det ändå är möjligt att komma in och bara ta sig ett glas eller en sillmacka eller någonting, liksom,
Upplägget idag är ju också att vi hälften av våra bord är dryckesbord, för folk ska kunna komma in och avnjuta sig en grogg eller en kall öl och ett järn utan att behöva sitta och äta en 3-rättersmiddag. Så därför har vi delat upp det så.
Förr fick man ju komma väldigt sent. Då kunde man ta sig en punch bara när liksom det inte längre var några nästan kvar sista timmen. Ja, det är bra.
Kort här, som sagt, Edvard är hungrig, jag är hungrig. Vad kommer vi få uppleva ikväll?
Ni kommer få gå igenom dels våran meny som vi har, som den håller, jag har delat ut den här på borden också, så ni kan ju titta runt lite i den medan chef här ställer ut förrätterna.
Mm. Det är chef Fredrik som ställer ut här.
Precis.
Oj, oj, oj.
Det ser fantastiskt ut.
Här ser vi sill, vi ser tupplever, rökt böckling.
Och är det något ni vill smaka mer på så fyller vi på. Och det här är då förrätterna som vi har på menyn. Och sen kommer vi gå igenom våra meny, men även våran tavla. För varje dag kan man uppleva våran tavla som är då lite mer dagliga rätter beroende på vad vi har jagat eller fångat. i fiskväg och köttväg under hösten speciellt. Mm. Så det här, då vet vi att vi har en meny som vi även kan ha ute på hemsidan som håller i sig länge. Därför är fisken i den salta sillen och sådär. Mm. För då räcker den i 2 månader som koncept. Perfekt. Samtidigt som du kan äta en hälleflundra och en piggvar och sånt emellanåt på tavlan.
Underbart. Så de lite lyxigare delarna hittar man på tavlan. Och standardmenyn är det som man vet alltid ska finnas.
Och väldigt prisvärt. Liksom.
Verkligen. Mm.
Du måste avsluta med snapsen här.
Ja, jag tänkte börja. Ni kommer ju få välja snaps lite sen. Vi har ju allt möjligt här. Vi är ju ett akvavit ställe. Mm. Men just det här är den gyllene snapsen. Mm. Utifrån Möja, kryddad då på Långviks.
Och det är Bellmans krydderi. Profil man ser.
Bellmans profil. Men
han hade ju en väldigt, vad ska man säga, lite pussig insjunken haka. Ja. Så här, flyende haka kanske man nästan kan säga.
Och det här utseendet får du även idag när du suger i den här.
Nej, men framifrån ser han, alltså när man ser hela honom med liksom peruken och allting, så ser han, och är han ju liksom oerhört vacker. Men ser man honom i profil, Bellman, så han var inte en ren skön. Han hade vissa lite märkliga drag, men
ja, precis. Ja, en vag
alla
profil.
Konstnärer. Ja.
Men som sagt,
det här är igenkännlig. Man känner direkt igen.
I den här flaskan är kryddad med spansk körvel som växer vilt ute i skärgården. Ja. Sen lite pomerans och lite sherry.
Pomerans är den klassiska 1700-talskryddan kan man säga. Ja, man hade ju massa kryddor i, men pomerans ingick nästan alltid.
Vi serverar ju all våra nubbe rumstempererad. Oh, så kryddningen ska komma fram. Vill någon ha kylt så får jag väl besvära mig ner i frysen eller någonting sånt. Mm. Men helst så vill vi att den ska smaka så som tanken var ämnad. Smaken var ämnad att upplevas rumstempererad. Det är då kryddorna kommer fram också till mat. Men jag ska låta er börja här med förrätterna och så får ni stå för sången, eller?
Ja, men det tycker jag.
Tack så hemskt mycket. Skål!
Skål! Mm. Då borde man kanske sjunga någon liten välmanvisa.
Det här smakar ju verkligen
första snaps utan sång.
Strandänge i ytterskärgården.
Ska vi plocka lite grann från alla tallrikar?
Det gör vi helt rätt i. Och vi kommer hugga in här och återkomma inom kort.
Döden är en faslig björn. Han kräver livet varje timma. En tätting och den stolta hörn. De måste samma våld förnimma. Allt suckar för naturens lag. Allt suckar för naturens lag. Men Bacchus ler, så gör jag. Mellanskål! Håll! Och till exempel om så sker att jag får stämning utav döden, min livsrevers förfallen ser och slut på mina glada öden. Så må det hända som det vill, så må det hända som det vill, men förrän jag dör så drick mig till.
Har du varit med i Melodifestivalen?
Det har jag faktiskt.
Vi har precis,
kan du skicka bärsen där borta?
Ja, vi har precis avnjutit en underbar servering här av förrätter.
Helt himmelskt läckert.
Det var böckling med potatissabajon som jag vill sova sked med.
Ja, det är det.
Och tuppleverpastejen med saltgurka.
Oerhört läckert, så här intensivt, alltså ankleverartad kan man ju säga, men fullständigt läckert, mer rustikt i smaken, mer mörka toner, kraftigare toner än en anklever, men samtidigt.
Men den är så tillgänglig, så den skulle inte ens skrämma bort en vegan.
Nej, det tror jag inte. Jag har svårt att se den veganen som inte skulle sitta och sleva i sig. Den är en stor portion.
Och sen en löksill med ost och potatis. Och det här är ju referensexet på hur en löksill ska smaka.
Mycket bra. Klar lökton. Inte fullt så söt som många. Snäppet sötare än mina egna förvisso, men ändå inte alls det här kväljande söta som många gör felet att göra. Mycket läcker. Och en väldigt bra potatis till också för den delen.
Jag skulle vilja ge en skål till alla som har skickat in lyssnarfrågor. Och vi har ju hundratals som är obesvarade. Och vi har läst alla, och av rutiga orsaker och randiga anledningar så har inte alla kunnat komma med.
Vi har valt bort dem som varit för lika någon annan. Vi har varit bort dem vi inte tycker är jätteroliga, men vi har framförallt varit bort sådana som är jätteroliga men som skulle ta väldigt lång tid att besvara. Som jag skulle behöva sitta i veckor och forska på. Så här, varför heter det drottningssylt till exempel kom nyligen. Och den har vi redan, den försökte vi redan hitta när vi skrev en kokbok. Så där har vi redan lagt ett par arbetsveckor utan att komma fram till det. Så det typ sådana är inte så lätta.
Men måste säga att absolut... Absolut. Nästan alla frågor har ju varit intressanta.
Ja, det har jag. Det är jätteintressant. Alltså jag har kvar alla i ett jättestort dokument. Och om vi någon gång gör någonting mer eller om jag i något annat sammanhang måste börja besvara frågor eller vi gör det tillsammans i något annat sammanhang, så absolut.
Ja. Så ett då tar vi stort fram tack till alla er lyssnare som skickat in frågor. Ja, livet börjar...
Oj, här låg
det en gurkskiva. Ja, livet börjar ordna upp sig.
Ja, det får man säga. Det...
Jag tänkte vi skulle ta en liten lyssnarfråga.
Ja, men varför inte?
Om Edvard fick frågan att bli kulturminister i regering, hade han tackat jag? Och vilka hade varit hans topp 5 fokusområden?
Ja, jag hade skrivit en lista på 8 stycken. Jag kommer inte komma ihåg allihopa, men vi kan ju ta lite fritt ur huvudet på det, som jag glömt manuset hemma. Det första skulle faktiskt vara att halvera budgeten.
Skulle du tacka ja till posten?
Ja, på en gång. Jag skulle bli en dispot över kulturdepartementet. Nej, men det är ju mina viktigaste frågor.
Och jag älskar alla lyssnarna kände tveksamheten där.
Jag känner ju väldigt starkt liksom vad som borde göras. Men samtidigt tycker jag... Jag tillhör ju de som tycker att folk ändå gör ofta mer nytta med pengarna själva. Att om man halverade skatten skulle folk kunna använda pengarna på ett bättre sätt än staten använder. Att
det är lite keynesianskt.
Jag vet inte, eller Friedmanianskt. men det är väl lite liberalt. Att jag tycker liksom att det är roligare att folk använder pengarna själva och gör sina kul projekt än att politikerna tar våra pengar och gör det de tycker är kul projekt.
Ja. Och de kanske inte alltid är så roliga.
Nej.
Men man har lyssnat på sommarprat, vilken musiksmak många av dem har.
Ja, precis. Politiker är inte de roligaste människorna.
Absolut. Liksom. Music 19 är vi bättre till och med. Ja, fortsätt.
Men med det sagt att jag ändå skulle minska budgeten så skulle ju det jag skulle ha, det skulle jag ju satsa på. Alltså arkitekturen tycker jag är viktigt. Jag skulle väldigt gärna jobba med en helt annan arkitektur. Försöka styra utan att ha allt för hårda regler, men ändå mer organiskt byggande. Alltså att man kanske tillåter ombildning i villaområden, att folk faktiskt får riva sitt hus och låta bygga en 7-8 våningsfastighet där istället. Men däremot aldrig expropriering, utan omvandling ska ske helt av de som vill. Att man säljer ut tomter till olika aktörer, små, så att det byggts upp som historiskt staden blev. Att
det låter som du behöver fler ministerposter än bara kulturminister.
Ja, en väldigt mäktig kulturminister måste det vara. Men också hela det här med arkitekturen. Mäktigaste. Att det måste bli bättre material, att det måste bli mer utsmyckning igen. Att vi måste få bort det här att modernismen har varit i 100 år. Nu måste vi återknyta till den arkitektur som allting var ju bra mer eller mindre i årtusenden innan modernismen kom. Ja. Och sen har vi haft 100 förfärliga år och då måste vi slippa. Vacker arkitektur igen. Jätteviktigt.
Funkisen är ju vacker.
Ja, alltså, det finns en del bra funkis. Ja, riktigt bra funkis. Den tidiga funkisen som hade sinne för detaljer.
Jag är lite svårt för Corbusier-fönster.
Ja, Corbusier var en fruktansvärd människa.
Han var som internationell lager.
En av de sämre. Ja, faktiskt. Det var en bra liknelse. Så behöver jag inte säga något annat. Han var som en Stella eller något sånt.
Och Stella Artois är min favoritröv av dessa.
Ja, jag säger bara det. Jag säger det. Vi har alla en kamp med oss själva och mycket tid. Vi måste jobba för att bli bättre människor. Inte minst jag, men även du. Sen kommer vi vidare. Ja, biblioteken måste återigen bli lugna platser, kulturplatser där man studerar, där man läser. Men också med inriktningen på att det räcker inte att lära folk läsa. Den här tanken att det är bra bara man läser. Nej, det ska inte bara vara deckare. Liksom. Det måste vara högkvalitativ litteratur och det måste vara bra facklitteratur.
Skulle du kunna tänka dig att skriva Nordic Noir med... Vad heter ditt alter ego?
Eldardo Eldfalk. Teatern är oerhört viktig, men där vet jag inte riktigt vad man behöver göra. Det tror jag den mår bäst av att sköta sig själv egentligen, men den ska ju få... Man kan dela ut mer regeringsmedaljer till framstående teaterfolk och försöka på alla sätt stödja den, men det är egentligen inte pengar som behövs för att få till bra teater. Det är inte politikernas sak, utan det, då måste man vara regissör eller teaterägare för att kunna få till det. Mm. Arbeta skolan, det är ju det allra viktigaste. Alltså kulturen måste in i skolan. Det måste vara så att man verkligen lär barnen. Både kultur i en bred bemärkelse, att man måste, liksom, man måste åka ner till Grekland och Rom och se Akropolis och Pantheon.
Nej, man ska ju ta bort antiken ur svenska lärare.
Ja, det är helt galet. Man bör öka klassresor till Finland och Norge också för att få vårt kulturarv gemensamt. Men sen måste man måste gå till operan, man måste läsa mycket skönlitteratur av hög klass. Det är Goethe och Shakespeare och Dante som barnen ska läsa. Och så får inte lärarna vara så lättrogna, för att idag, alltså de flesta läser ju inte böcker, de kollar på nätet och får en sammanfattning. Och innan fanns redan de här berömda böcker, redan innan internet så fuskade ju alla. Så man måste ha riktiga muntliga förhör och verkligen kolla att de har läst de här böckerna. Poesin, hela det västerländska kulturarvets poesi måste tryckas in i barnen tills de blir, för deras själar blir ädla och de blir lyckligare människor. För att, bara det att vi måste skriva in i grundlagen att självklart konsten förädlar, för det har man helt glömt bort, att man inte förstår att man blir en bättre människa av god konst.
Kultur
kommer ju från... Dra dem till operan och teater, ja, odling.
Precis. Odling, kultivera.
Ja, så skolan är ju det allra viktigaste för att skapa liksom en kulturell... och sen måste vi börja se till kvalitet. Vi kan inte bara ösa pengar och utmärkelser och börja prata och tycka. Liksom det ska inte vara... Konsten ska inte vara politisk. Konsten ska inte vara bara happenings. De som vill får väl göra det. Men det staten bör jobba för är att försöka stödja det som verkligen är högkvalitativt. Det som är stor konst. Mm. Och det har ju nästan glömts bort i dessa dagar. Nej, men det är väl ungefär mina första delar. Sen, mer pengar till vår teater och den typen av verksamhet, och mindre till idrotten. Alltså mer till det som danar själen och inte bara det som danar kroppen. Tycker jag också är viktigt.
Ja. Jag har ju lyssnat mycket på Agnes Wold i sommar.
Ja, vad trevligt. Vi är ju kamrater. Ja. Jag har varit hemma på middag där och druckit många bägare tillsammans i olika sammanhang.
Ja, men henne skulle vi ha en uppläxning av. Och det är helt underbart, för att hon tar ju död på mängder av myter. Och det här med att man ska sitta och äta sallad och förklara att det har blivit något sätt att utmärka sig och bli bättre än andra och så vidare. Och vi är ju inte skapta för att sitta och tugga sallad hela dagarna.
Nej, det är vi inte, det är vi verkligen inte.
Nej, det är underligt. Men Edvard får kulturminister, säger jag. Skål!
Skål!
Får jag bli presssekreterare då?
Väldigt gärna. Det skulle jag bli utmärkt om.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, vi ska gå över till en till otroligt viktig lyssnarfråga. Hej, ja. Edvard och Mats. Tack för era underbara poddar. Lyssnar ofta på dem en lördag eller söndag förmiddag samtidigt med frukost och en kaffe eller bara soffläge. Nu till min fråga. Jag har växt upp med Aidens smörgås, kaviar och Kalles och fortfarande beroende av det. Jag skulle vilja på min bucket list har provat iransk rysk kaviar. Hur får man tag på det? Inhandla eller pröva på restaurang? Ha en fortsatt bra sommar och tack ännu för podden. Mm. Bästa hälsningar, Lennart Löfström från Årsta. Och den här kan jag besvara på.
Den kan du besvara. Jag kan bara innan du besvarar som expert så ska man säga att jag tillhör då den här förlorade generationen som aldrig fick äta störom i min ungdomsdagar. För en gång i tiden fanns det ju vild störom i stora mängder. Och det var inte, historiskt var det ju jättebilligt. Man åt det på salonerna i Vilda Västern gratis för att de skulle beställa mer whisky.
Ja, det var ju som jordnötter.
Ja, men på 70-talet då var det dyrt, men det var kanske, vad kan det vara, 5 gånger dyrare än löjrom eller något. Några gånger dyrare än anklever. Det var liksom fortfarande inom det överkomligas ramar. Men sen blev det ju när jag var, liksom kom ut i gastronomiska världen som i de äldre tonåren, då hade det ju gått upp så det kostade ju 50 gånger mer än anklever kilo. Och det var inte längre möjligt att ens få provsmaka en sked. Nu har de ju odlade varianterna kommit, så nu äter ju alla återigen störom av olika slag.
Och det säger bara att man behöver äta odlad för att vi behöver bevara beståndet. Och det man behöver förstå i det här att en iransk bra kaviar, belugan då, den behöver ju 25 år på sig innan man kan få ut kaviar i den här kvaliteten. Ah. Och den blir ju, jag tror, 80, 90, 100 år någonstans där. Men här ska jag ge tips till alla poddlyssnare. Att jag har en vän som importerar kaviar och man får möjlighet att köpa till priser som inte är möjligt annars. Och då går man in på gastrovin, gastrovin.se/royalkaviar, royal med y, kaviar med c. Och där kan man beställa äkta beluga och det till ett pris som man nästan har råd med.
Det låter ju väldigt bra. Jag har precis börjat köpa en del själv. Det finns ju i det som kom för ett par år sedan var att Picard hade en väldigt prisvärd djupfrys.
Ja.
En liten förpackning.
Det är lite synd med djupfrys för att det förstör konen.
Det förstör konsistensen. Yes. Men jag skulle säga att när det gäller löjrom så är konsistensen 90% och smaken 10%. När det gäller störom är ändå smaken, det här feta i munnen 90% och konsistensen bara 10%.
Men man ska upp på den här nivån.
Vi talar beluga så det är klart. Nu talar jag lågpris störom. Men det har ju ändå kommit lite varianter. Finland gör ju bra, Frankrike, Tyskland. Det finns mycket varianter nu.
Det finns Sibirien, Kina, iransk.
Men det är klart, kan man få riktigt beluga så det är ju naturligtvis ännu steget. Naturligtvis. Så det...
Men Kent på den här sidan, han har mängder av kaviar. Och jag rekommenderar Ocetra är price performance, tycker jag, alltid den bästa kaviaren. Men man måste prova den iranska belugan. Det händer någonting med kroppen. Axlarna åker ner. Man känner ett lugn. Det är som det här perfekta musikstycket med riktigt bra ljudanläggning.
Det är otroligt intressant att ett land som liksom, även efter då den, alltså kom in i revolutionen, att de fortsätter att producera den enorma njutningslyxvara.
En av de främsta i världen.
Ja, och det är märkligt för att det är inte ett land man i övrigt kanske förknippar med dekadens och snarare med asketism.
och kanske lite sharia-lagar.
Ja, precis. Och att det inte har gått ner sig. För i Ryssland sjönk ju ändå kvaliteten på allting egentligen under sovjettiden. Alltså så fort det påverkar ju ofta, och jag menar Nordafrika som hade en stor vintillverkning, den har ju i princip upphört. Liksom.
Och Sydafrika innan apartheid var ju inte roligt vinland, och sen 92 har det ju exploderat och idag finns ju toppviner.
Så det är intressant att se vilka typer av styren som sänker livsmedelsproduktion och kvalitet, så vilka som inte gör det.
Men den här kavian, äter man en beluga iransk, då tar man och lägger en stor klick precis mellan pekfingret och tummen alldeles bakom det väcket.
Snusgropen där man tar ditt doftsnus.
Ja, mullbänk heter det förr, va?
Ja, just det.
Och där tar man, lägger en stor klick och så bara suger man i sig det där. Sitter man och äter en större mängd Ocetra så har man givetvis pärlemorskedar och slevar upp det här på smörstekta brioche-stavar. Och så tuggar man i sig där. Och som en vän till mig säger, att när man köper en burk kaviar så får inte skeden träffa botten för snabbt. Så man behöver en lite större burk.
Ja, om vi alla fick att leva som du, Mats.
Ja, det värsta jag varit med om var 2,7 kilos burk och jag åt tills det sprutade kaviar i öronen.
Jag har nog aldrig varit över 40 gram. Så, ja, om någon stor kaviarmagnat hör det här så får ni gärna höra av
er. Jag ska lösa det här. 50 gram i minimum. Annars träffar skeden botten för fort.
Det är grymt.
Ja, det är det. Nu håller du på att dukas om lite grann här.
De har hällt upp ett rågat glas. Räknar du mina snapsar, Henrik? För jag ska ju klara två program ändå. Och dessutom kommer hem till familj efteråt. Så jag har ingen aning om hur många jag druckit för det här laget. Snaps är en diskabel sak.
2,5.
Okej, 2,5 bara. Är det sant?
Men du har varit ute på semester i sommar.
Ja! Vi trotsade ju corona när vi väl blivit vaccinerade. Och fast det egentligen är det inte trotsat. För att i Tyskland har de ju mycket strängare regler med munskydd när man går in på olika ställen och sånt. Så det kändes snarare tryggare faktiskt. Men då åkte vi äntligen till Oberfranken och Bamberg. Det är ju så att jag har ju utforskat varenda del av Tyskland från jag var liten tills dessa dagar. Och försummat den plats där de har de bästa ölen, de flesta bryggerierna. Och som min egen släkt stammar från. Och det är ju jättekonstigt. Det är bara märkligt att jag aldrig råkat hamna där tidigare.
Det är otroligt märkligt.
Man kan väl säga att innan återföreningen låg det väldigt avigt till. Man passerade aldrig genom Oberfranken. Nu är det liksom den glasklara vägen när man åker mellan München och Hamburg. Men då med murens liksom sträckning så låg det lite liksom inne så där, utan att bortom allfartsvägarna. Men det var fantastiskt. Det var riktigt fantastiskt faktiskt. Ölen är ju underbar, det får man ju säga. Det är ju olika typer av lager, men lager som den var historiskt, inte den här då internationella lagen utan en mer smakrik, kraftigare lager, men också ofta mörkare lager, alla typer av mörklager.
Och drack du någon Rauschbier?
Ja, Echtschenkla. Vi bodde precis huset bredvid Echtschenkla, hotellet som ligger på andra sidan.
Sov man inte väldigt gott när man har Echtschenkla på andra sidan?
Man sover oerhört gott. Man hör liksom sårlet så länge det är öppet, och sen i hotellrummet när man har fönstret öppna, sen när det slutar sårla så förstår man att nu har alla gått hem och sover. Men det roliga är att Echtschenkla, dels kan man ju gå in, och vi åt naturligtvis där och drack och bryggeriet är ju härligt i sig, men sen har de ju även en lucka som folk under dagen, fram till i alla fall tidig kväll, så köper man, och från tidig morgon köper man öl genom luckan. Och
man får ute, alltså ha roligt i Tyskland, ja, det får man inte i Sverige.
Nej, det får man ju inte i Sverige, staten hatar ju nöjen här, men det gör de inte. Alltså Bamberg är väldigt tillåtande. Nu under corona hade de ställt in, och med lite väl mycket, studenterna blir fler och fler, så hade de valt vissa platser, vissa parker där det var väldigt mycket festande. Och där stod det att det är fredagar och lördagar mellan midnatt och 6 på morgonen var det inte tillåtet att dricka alkohol utomhus. Med hav. Men alla andra platser, alla andra dagar och alla andra tider är det tillåtet. Och då står alltså folk där ute i gränden hela dagarna och dricker öl. Den här underbara rökölen. Och det finns ju flera. Alltså det finns ju Fessla och det finns ju massa bryggerier. De är jättebra.
Och hur var det att få den så färsk?
Men den, jag tycker Echtschenkla är faktiskt kanske ändå den allra intressantaste. Många av experterna och de inneboende tycker att den är lite väl rökig sådär, och föredrar ett par som är lite mildare. Men jag gillar ju starka smaker i öl. Jag måste säga att efter att ha provat alla massa gånger och kommit fram till att de är fantastiska, så måste jag ändå säga att Echtschenkla är den jag kanske tycker allra kärast. Ja. Och färskheten, fantastiskt, då blir den ju ännu godare, men också att de själv rinner. Det är inte, de pumpar ju inte med kolsyra, utan de är en av de få som fortfarande har, alltså de sätter upp tunnorna och så får de rinna av sig själv utan tillförsel av någon gas. Och det är ju också, det blir ju en helt annan konsistens, alltså det är en mildhet, en mjukhet som är helt enorm. Så det var en jätteupplevelse. Sen de här källen som det kallas. Här sitter vi nere i en källare på Gyllene Freden. Men källare i Sverige betyder ju i sig faktiskt inte att man var långt ner, utan det betyder att det fanns en vinkällare i botten, och så satt man ofta uppe i skänkrummet i våningsplanet. Men källarna i Oberfranken, det är de ställen där man hade ölen. För lager behöver ju lagras länge i iskällare. Och uppe på var ju stora platta platser på deras tak, och där odlade man, lade man massa jord och grus och planterade träd för att det skulle skugga, för att inte värmen skulle gå ner så snabbt och smälta isen. Och det är alltså tradition att det är liksom ursprunget till Birgarterna kan man säga. Och därför säger man går på källaren i Oberfranken.
Låter ju helt fantastiskt.
Åh, nu bärs det in flera saker. Och det bästa där det är att förutom att man får himmelska öl hur mycket man vill till ett lågt pris. Jättehärlig tysk mat. Man får ta med egen matsäck om man inte är nöjd med mat man köper där. Och det finns massa långbord och man sitter under och njuter. Så om man är en barnfamilj så har de stora lekplatser. Och det är ett inhägnat område. Och man får alltid, om man kommer med barn, då får man borden närmast lekplatsen. Och där leker barnen timme efter timme efter timme medan du och din hustru sitter och äter och dricker timme efter timme efter timme. Och det är ju himmels. Jag har aldrig varit med om något liknande någon annanstans. Inte någon annanstans i Tyskland heller måste jag säga.
Tänk att leva i ett samhälle där man får ha det roligt hela familjen.
Ja, alla går till Birgarten eller till Kellen då. Och så dricker man och barnen leker och de vuxna dricker öl och äter och alla är glada. Och det är helt fantastiskt. Ja.
Att alla får vara glada.
Ja, jag
är chockad.
Nej, alltså Bamberg ska alla åka till. Och dessutom är det ju en pittoresk. Det är en av de vackraste, sådär, mest romantiska tyska städer. Det finns naturligtvis ett 50-tal spritt över hela väst- och östtyskland. Men det är en av de allra vackraste och finaste också i sig. Ja. Och en flod som rinner igenom. Men
bilade ner till Tyskland?
Vi bilade ner och det var kanske ett misstag.
Hur gick det? Vem körde? För att jag är lite orolig när ni är i trafiken.
Jag körde mest. Gunilla körde kanske en tredjedel och jag två tredjedelar. Jag hade skaffat en ny alkoholmätare så jag kunde perfekt se att när jag var under 0,5 och kunde köra igen. Ja. Och med min vikt så betyder det att man kan ta ett par öl till lunchen. Problemet var väl att barnen inte åker så långa sträckor. Utan 2 GPS-timmar, det var dagsturen.
Ja.
Så det tog ju 6 dagar innan man var nere i Bamberg. Vi sov. Grejen var att Zacharias, 3-åringen, han hade fått idén att han skulle ta av sig bältet hela tiden. Så man körde en kvart på autobahn. Sen ropade han, när han tagit av sig bältet, då fick man köra av och gå ut och sätta på bältet. Och sen körde man en kvart. Och då har vi ändå såna här man köper som ska hålla ihop bältet. Men alltså de är inte gjorda
för... Det låter ju som Monty Pythons maraton för inkontinenta.
Ja, ungefär så var det. Så det... Sen fortsatte vi ner till Österrike, var ju nästa del. Vi hade samarbete med österrikiska turistbyrån så. Och det var också jättehärligt. Det var bara 5 dagar.
Var det Sound of Music, familjen Trapp?
Det var Sound of Music. Först var vi tvungna att åka genom orange katastrofområde och blev försenad en dag för det var de här stora regnen som först var i Tyskland sen kom ner och en väg var bortspolad och en annan fick vi åka över och på att fastna i regn och sådär. Men sen kom vi fram till riktigt Österrike uppe i Alperna och det var ju också underbart. Det var riktigt fantastiskt.
Bra mat. Gör det gott. Alpörter är bra för magen.
Och barnen älskar att åka linbanor och springa runt
Träffa lederåsen.
Djur och allting. Ja, de hade lederåsen hela tiden kan jag säga.
Vi har en lyssnarfråga här. Ja. Eller inte ett lyssnarkommenterande. Hej, tack för en fin podd. Så inspirerande och härligt att lyssna. Hur ni alltid lyckas sätta guldkant på måltiden, även med 3 småbarn. Tänkte skriva för länge sedan, men det blev först nu. Det handlar om hur finska long drink gin kallas för. Den här skapades ju för en OS Helsingfors.
Man skapade 3 stycken. Jag har bara smakat 2 av dem. Det är long drink och det är brandy.
Ja.
Som är ungefär grosshandel kan man säga nästan. Eller mahognygrog snarare, och pommack och någon form av billig brandy.
Vi har ju pratat mycket om det här tidigare. Vad det kallas för lonka eller lonkero. Jag festade loss i glada Helsingfors i första hälften av 1980-talet.
Oj, nu kommer alla
innan vi flytt till Stockholm. Drack jag definitivt lonka. Vill ge Edvard rätt. Skäms idag lite att vi som kallade drycken för lonka tyckte att det som kallade den för lonkero var lite töntiga. Men så var det. Vill poängtera att jag är finspråkig men mycket möjligt att begreppet lonka var mer spritt bland finlandssvenskar. Önskar en fin höst och ser fram emot nya poddavsnitt från Kirsti Leijonmark.
Nu har vi alltså gått från att de trodde att jag uttalade fel till att de trodde att jag uttalade på finlandssvensk vis till att vi kom fram till att jag bara uttalade med hög sociolekt.
Och jag har en liten historia här om lonka. Och jag firar ju alltid midsommar varje år.
För er som inte har lyssnat tidigare ska vi säga ADHD på burk kallas det.
Ja, precis. Och ganska sött. Och jag firar ju alltid midsommar hos Johan och Paulina Djureskog ute i skärgården. Och vi äter alltid en hel grillad piggvar kvällen för midsommar och en wagyu picanha på midsommarafton. Och sen går vi över till Kim och Nomi. Och Kim har ju då farang och är finsk.
Just.
Och vi går i bastu tidigt på midsommaraftons morgon, alltså dagen efter.
Medan Mats berättar det här, fylls bordet med läckerheter. Men fortsätt.
Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Vi har en pit bellman. Vi har köttbullar.
Och vi har steksalt sill med löksås. Det är en rätt som jag aldrig trodde skulle komma upp på de bättre restaurangerna igen. Jag tycker det är underbart, men det känns som om den liksom var helt... Jag får inte ens servera den hemma, men det är jätteroligt att man låter en sån fin gammal rätt få dyka upp igen.
Steksalt sill är fantastiskt.
Du är mitt i en anekdot.
Ja, jag är på midsommarafton tidigt på morgonen och vi går i bastu. Och så går vi ner för den här klippan ner mot bryggan och ska kasta oss i. Och det är molnigt, men molnen har brutit upp lite grann, så att molnen gör att fyrarna fortfarande blinkar och man ser dem. Och det är helt stilla vattnet. Hela skärgården har tystnat i sitt rus. Folk har däckat, somnat. Vi går ner nakna män mot vattnet. Och himlen öppnar sig lite och morgonljuset bryter igenom.
Uppståndelse mot
och då vi har en burk långka i handen och då säger Kim Öhman, vi har ett ordspråk eller saying i Finland att när det är så här, och så tittar vi ut över den här skärgården och ljuset som bryter igenom, då säger vi att nu är den finska mannen vacker. Och långka burken i handen.
Det är bra. Det är bara Jonas Gardell som kan säga det varje morgon.
Ja. Jag såg ju Mark Levengood i rör.
Ja, det sa jag, just det. Det är saltsill med löksås, men det är inte den här klassiska vita filén som har legat 5 år i en tunna liksom och ligger lite grådor, utan det är skinnet är kvar och den är lite panerad med, om kan det vara panko eller något. Och den ser... De har lyckats få utseendet och bli mer tilltalande även för en ung grupp. Sen tror jag, hoppas jag att de unga grupperna klarar av att det är lite ben ändå i sillar. Men det klarar i alla fall vi av.
Fetrigen,
och här kommer löksåsen som gör en så lycklig.
Underbart. Vi hörs strax. Ja, vi har precis avnjutit... standardmenyn kan man säga. Och sen så vankas även tavelmenyn. Och det vi har fått i oss är en pit bellman.
Härligt kräm. Det är underbart att den är tillbaka, för det var ju den jag alltid åt här när jag var ung. Det var den man hade råd med. Och öl och snaps och pit bellman, det är underbart att den är tillbaka.
Och vet du, köttbullar med ett mos som var helt fantastiskt. Det var ju ett referensexemplar av och den här potatisen som Lingon. Även var i ängamaten här, kärin. Har du inte fått ängamat?
Jag har inte fått ängamaten faktiskt.
Edvard har inte fått ängamat. Sen har vi då saltsillen. Och den reagerar vi ju båda på. För den är ju på riktigt.
Ja.
Den är ju salt.
Jag hade tänkt att den bara skulle vara hälften så salt som det brukar vara. Men det var snarare 30% saltare. Det var fantastiskt. Det var verkligen riktigt... Och det är så saltsill ska vara. Alltså den biter, det ska vara frätande nästan i munnen. Och så tar man den här milda löksåsen och potatisen till för att mildra det hela. Och så ett järn och en öl till. Det är gammaldags husmanskost som jag trodde faktiskt hade gått förlorad nästan.
Ja, men det där är ju det närmsta man kan komma historisk husmanskost i Stockholm idag skulle jag säga.
Ja, faktiskt. Om man inte ska gå på en sån här ren liksom... historisk restaurang, typ vikinga, någon form av vikinga live eller medeltids live eller sånt.
Men
inte ens de. Ja, men han har ju släppt det. Från början hade han ju det här stenhårda att det skulle vara riktig vikingamat, men det kör ju inte han längre. Jag känner kökschefen där och de kör ju inspirerat av vikingatid, men numera har de kommit fram till att det måste ändå kunna gå och äta och vara gott. Men vikingen var att vi är ovätlig. Men ni typ från början hade den här idén att det skulle liksom vara så genuint att man inte skulle vilja äta det i princip.
Men det här var ju fantastiskt. Jag kommer komma tillbaka för
det här var jättebra. Ja, det här, alltså saltsillen är inte bara historisk, utan den är ju också god. Alltså det är ju en häftig... Den överlevde ju ända fram till 70-talet ändå, just för att den hade det här med konsistenserna, det starka ihop med det milda och men jag tycker det är modigt att våga satsa på det.
Och skippa vin till den. Gå på öl och brännvin.
Vin passar jättebra på freden, för det är en gammal källare. Alltså man hade vinrättigheter och en vinskänk som drev det. Men inte till Saltsillen. Ja. Utan där ska ni dricka öl och brännvin.
Men på tal om Saltsill här. Att om ni spelar in våra två sista avsnitt och inte nämnda sovel. Det går ju inte.
Nej.
Och då har... skedde det så här att jag såg på Det sitter i väggarna, det här programmet på SVT som skulle läggas ner fastän det var så populärt, och det är ramaskri. Avsnitt nummer 2 i säsongen så var det ett sånt otroligt charmigt ungt par i Värmland med en underbar dialekt. Jag vill bara åka och hänga med de här som då hade köpt en gammal gård, och så kommer de dit och så får de hela historien. Och då inser jag plötsligt att jag håller på och renoverar ett torp då i Österfärnebo som jag på med i 7 år. Och insåg att jag är totalt illiterat och historielös. Jag har inte gått till botten med historien.
Nej, du har inte kollat vem som byggde det och vem som bodde där och varför. Och...
Jag börjar ju skämmas för hur otrolig ytlig vistelse eller ägande jag har där. Och då lyckades jag hitta Torpboken, föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo.
Ja, det var väl
och vi ska inte gå in i mitt torp, jag hittade det här och fick hela historien. Utan vi ska gå in på sovel och Saltsill. För jag ska bara läsa upp här. Anders Sjöberg som hade var herre till Åsberg, herrgården i Österfärnebo. Och det här skriver han då 1791. Och det är då alltså 70 år efter Gyllene freden grundas. I gemen njuter folket här god föda och nyttjar sällan annat än rågbröd. Det verkar fint. Ost och smör samt mjölk är det mest nyttjade sovelmaten. Några hava tillgång på fisk och strömming köpt från staden nyttjas i alla hus. Och där är ändå 17 mil från Stockholm. Vad menar de med staden? Kan det vara Gävle eller Uppsala? Eller?
Vad är närmaste staden? Man har ju
det annars... finns ingen där. Det är ju Sandviken, Gävle, Avesta. Det är långt till allt i flera mil.
Antagligen var det en där man hade bra handelsförbindelser och då räknades det som staden.
Man kan inte utgå från att det är Stockholm, eller hur?
Nej, absolut inte. Alltså stan har man ju sagt, eller staden om alla egentligen... Ja. Den stad som ligger nära.
Köpt från staden nyttjas i alla hus, men sällan sill och andra saltvaror.
Ja,
okay. Så de måttas inte åt våra gudomliga saltsill.
Nej, det är
inte så. Men här kommer det. Under bergningstiden om sommaren nyttjas flera sovelslag vid måltiderna och mera köttmat som eljes mest sparas till högtidsdagar och resor. Så när de skördade så åt de kött för att få kraft.
Ja, för att orka.
Jag har kommit till en bonde här i församlingen vid ett morgonmål i bergningstiden där han hade 8 särskilda sovelslag. Alltså renligt och väl hanterat att han kunnat bjuda den förnämsta gäst att äta med sig. Jag vågar dock icke säga att sådan renlighet och välmåga skulle finnas i alla hus. Vin och kaffe har lyxligen ännu icke blivit nödvändighetsvaror för allmogen här i församlingen, men man torde väl snart lära det från bergslagssocknarna. Är det inte 8 sovelsorter? Det hade ju till och med du blivit glad över.
Ja, det är klart. 2 sorters ost, skinka, prickig korv. Om möjligen tjock yoghurt räknas in också. Tjock, kaviar. Då har man, men alltså 8 kommer jag nog inte upp till många gånger. Det kan jag inte säga om det inte är en julfrukost. Liksom.
Nej. Men man blir lite lycklig ändå.
Men det är vackert att de inte bara hade det till jul och påsk och de stora högtiderna, midsommar och sådär, utan att de brer på så mycket till arbetarna när man har den tyngsta arbetsperioden. Ja. Att man då unnar sig det här fantastiska maten.
Ja. Tror du inte de fick en sup också?
Det var nog många morgonsupar under dagen. Jag har en bekant som berättade att han har en ungersk hustru, och när han sover över hos sina, liksom i Ungern och sina svärföräldrar, då växer han på morgonen av typ en 10 fruktsprit.
Jaha.
Och då är frågan så här, varför måste han dricka en 10 fruktsprit på sängen? Jo, men annars skulle han ju inte klara, annars går det ju inte att äta en halv liter vitt fett. fett till frukost. Sen fortsätter de inte, för varför ska man äta en halv liter vitt fett till frukost? Jo, för man ska jobba på åkrarna stenhårt i 14 timmar. Det gör ju inte han. Så där släpper de det, men de behåller fortfarande att man måste ha supen för att klara allt det här vita fett. Och så är det fortfarande, kanske inte varje dag där heller. Nej. Men typ när man har gäster eller det är jul eller påsk eller sådär, då är det sprit och fett. Och det är ju egentligen bara den gamla traditionen från när man skulle jobba jäkligt hårt.
Jag har svårt för de flesta spritsorter före klockan 9 på morgonen. Men gammeldansk är den enda som jag tycker är god oavsett tid på dygnet.
Historiskt, under min livshistoria har jag nog kunnat dricka sprit till frukost utan problem. Men numera har jag tyvärr för känslig kropp. Alltså det magen och sådär klarar inte längre. Men jag hade ju en tradition när jag var ung.
Välkomna till konvalescentpodden.
Ja, men så blir det. Ni kommer alla bli gamla, ni som lyssnar här också. Om ni bränner ett ljus i fyra ändar så har ni roligare medan ni håller på. Men det tar slut lite snabbare. Men jag hade ju då en tradition när jag var ung och behövde komma upp på morgonen. Jag kanske skulle jobba som tentavakt eller jag skulle passa ett tåg hem från Tyskland. Eller ibland måste man ju ändå upp tidigt. Och då ställde jag två klockor. Två veckarklockor. En på mitt nattduksbord eller närmare mig och en på en stol någon meter bort. Och på nattduksbordet ställde jag också en flaska whisky. Och så lade jag fram koffeintabletter och Panodil. Och när den första klockan ringde så var det den som var en meter bort. Så jag var tvungen att resa mig upp ur sängen för att kunna stänga av den. Då ligger man en halvtimme och försöker göra allt för att den inte liksom... Men till slut måste man ändå resa sig upp. Och hade man väl resa upp, då var man pigg nog, hur jäkla bakis du än var. Så att du klarade att svepa Panodilen och koffeinen med en rejäl mängd whisky. Och sen la du dig. Och sen när det då en timme senare, den andra klockan ringde bredvid dig. Ja, då hade du fått i koffein, återställare och smärtstillande. Så då gick det att pressa sig upp.
Ja, det här är ungefär lika rekommenderat som att köra flambera ankfett. Ja,
gör det inte hemma. Vi är erfarna, vi vet hur vi hanterar saker, men testa inte hemma.
Ja, och vi sitter ju som sagt fortfarande på Gyllene Freden.
Ja, det gör vi.
Och vi har avhandlat...
Plötsligt har vi så här 25 glas framför oss. Det är rödviner av olika slag, det är vita viner, det är snapsar, det är öl.
Jag säger som jag brukar, att sitter man framför ett bord med mängder av glas så känner man sig odödlig.
Ja, det gör man, det gör man. Dynken vid jordens göttergleisch, som man sjunger i Kårlivet.
Men vi har avhandlat 1700-talet på Gyllene Freden. Och vi ska ge oss in rast i ditt favoritårhundrade.
Ja.
Där det borde varit född.
Ja, för sen kom ju 1800-talet, det glada 1800-talet. Och 1800-talet, alltså det präglas av två saker egentligen. Tre saker kanske.
Kanske fyra.
Av att man dricker enorma mängder punch hela tiden. Mm. Av att allting är väldigt så här mycket av allting. Alla stilar, alla färger, guldknappar, det liksom ska vara ton och tinnar och salutkanoner. Och det tredje är en helt vanvettig Bellman-kult. Från att på 1700-talet liksom har varit någonting som Bellman själv sjöng och som i sig spreds över hela landet och ibland blev väldigt stor. Sen följde ju redan mot slutet av hans liv, så var han ju inte lika i ropet längre, även om han aldrig gick helt ur tiden. Och sen fanns det då små Bellman-tolkar. Det fanns de som spelade citrinkärn och luta och fortsatte för hans verk vidare. Men det var liksom inte jättestort förrän sen Atterbom och en del andra litteraturvetare började lyfta fram honom igen. Tidigt 1800-tal, Maja Silverstorpes salong i Uppsala och sådär. Det finns hur mycket som helst man kan berätta. Utlandet, utlänningar kom inte under, varför är det så lite Bellman nu för tiden i er största skald och sådär. Men sen kommer då i början...
lite grann som Elvis i USA.
Ja.
Att om man ser på utvecklingen från att han dog och 10 åren efter, hur många som var Elvis-imitatörer, så är det någon som har räknat ut om att den kurvan fortsatte tills alla var Elvis-imitatörer i hela USA. Nu är ju tyvärr, eller kanske som tur är, den här kurvan mattats.
Men sen slår det då igen. Sen blir det väldigt stort. Hela den här nationalismen eller nationalromantiken som kommer, man förknippar Bellman med liksom det mest svenska som finns, men också med det frivola 1700-talet och stora manskör börjar sjunga Bellman ännu mer än trubadurer. här. Och det här blir en veritabel Bellman-kult och det blir mer och mer Bellman. Och det är det här vi kan se när plötsligt folk strömmar, när liksom Sveriges kulturelit börjar strömma till Gyllene Freden. Karlfeldt när han kommer ner från Dalarna till Stockholm.
Det var ju koppling mellan Gyllene Freden och dalkarar. Det var ju mycket dalkarar som kom till Stockholm.
Det stämmer. Det är intressant att du tar upp.
Son var ju också från Dalarna, ja, och Karlfeldt och flera.
Ja, men här har du liksom väldigt mycket av kultureliten börjar komma redan sent 1800-tal. Och när då freden ska lägga ner, det är ju då, eller bli vräkta, det är ju då som Sorn sitter här, Anders Sorn, och största konstnär, bildkonstnär.
Och vår rikaste konstnär.
Ja, kanske det också.
Ja, när han dog så hade han penningar på banken motsvarande 100 miljoner i dagens penningvärde. Plus fastigheter i både Dalarna och Stockholm. Ja, det finns ingen svensk konstnär som var så förmögen som Sorn.
Det är intressant, men han målade ju också liksom engelska drottningen och...
amerikanska presidenter.
Ja, det kanske det, jag kanske rör ihop det. Men förnärma engelsmän, amerikanska presidenter, Sveriges konung.
Och amerikanska societén som var ju där och målade.
Ja, så det var ju en enorm, och de sålde sig för väldigt mycket redan under hans liv. Men han hör det här, han sitter ju här och hör det, och då det är ju den där klassiska scenen när han säger, men då köper jag istället. Och då köper han det, och sen lägger han ner mycket, mycket mer pengar på att låta bygga om det till perfektion.
Men då är vi inne på 1800-talet.
Då är vi inne på sent 1800-tal. Jag har ju inte mitt manus med, så jag har inga
siffror. Är det tidigt 1900-tal eller till och med?
Ja, förlåt mig. Han sitter ju här under det sena 1800-talet och bestämmer, och sen köper han den. Då är vi väl inne redan på 1910-tal. Precis. Ja. 1910-tal. Och han då... Dagens form, alltså den perfektion den nådde då, det är liksom hans renovering. Ja. Och sedan efter sin död då, som sker innan invigningen till och med, så testamenteras det då till Svenska Akademin som fortfarande äger det. Ja. Och det här hade ju helt att göra med Bellman-kulten. Varför skulle annars en framstående konstnär köpa en krog och testamentera till Svenska Akademin? Jo, men det är ju för man förknippar den så starkt med Bellman. Ja. Sen älskade han ju krog lite. Hans pappa var ju bryggare. Han växte liksom i Stockholm. Så Dalarna var ju senare. Och han hade ju den här kopplingen liksom till ölställen och till kroglivet i Stockholm. Ja. Som man verkligen uppskattade. Men där har du början, och då blir det ju ännu mer när akademin tagit över. Alla akademiledamöterna sitter ju här naturligtvis, alla konstnärer.
Och de är fortfarande här en gång i månaden, ett ärtshopp på torsdagar.
Ja, en del säger det. Ja. Jag har hört att det inte är ärtsoppa fast det är torsdagar. Ja. Det kanske är ärtsoppa nu, men jag vet någon gång i alla fall på en intervju på 90-talets början så sa de att det var en myt det att de åt ärtsoppa. Det bara råkade vara torsdagar de hade, men de åt lite andra saker. Lite läckrare, finare mat än just ärtsoppa. Men det är möjligt att de idag har gått tillbaka till ärtsoppa. Ja,
vi får höra med Bo Marcus.
För jag har sett det på vissa ställen att det skulle vara ärtsoppa, men jag har sett på andra att det inte är det. I alla fall är de här. Akademin vandrar ju ner då från Börssalen och hit efter högtidsmötena. Ja. Och det är liksom den första, du har 1700-talet, men 1800-talet är den här stora travörmen. Och det tar aldrig slut. Sen bara späds det på med nytt kulturfolk hela tiden. För mycket man idag tänker på, det är ju Evert Taube som du nämnde tidigare.
Han hade sitt egna bord här vid fönstret.
Ja, Evert Taube kom ju till Stockholm och han var ju totalt Bellman-fixerad. Så en polis hittade honom, han kommer med morgontåget och går och lägger sig. Han hittar inget hotell, eller om det var nattåget han kommer med. Hittar inget hotell, så han går och lägger sig på Bellmans grav och sover där tills han väcks av en polis på morgonen. Och det är liksom hans början på sin karriär. Det är Bellman-kulten, och det är kanske det som gjorde att han ändå blev sångare och visdiktare, för egentligen ville han ju bara vara konstnär och skämdes lite för att hålla på och sjunga och hålla på. Han tyckte det var hans hobby. Han älskade Bellman och ville göra det på fritiden. Han ville ju egentligen inte leva på det. Liksom. Han ville leva
jag minns
som
inte vem det är som sa att alla sjömän är konstnärer.
Ja, det kanske ligger
han var ju lite sjöman också, Taube.
Det var han ju absolut, även om han inte... Han var ju greve, så det är klart man kan tycka en grevepojke som sticker ner och åker till Sydamerika sjöman, men han riskerade säkert livet flera gånger på de resorna ändå som han åkte. Ja. För det var ju ett farligt jobb. Det var ju många som strök med på den tiden. Det, både hela båtar.
Det här känns som ett värdigt avslut på näst sista podden.
Ja, det är det. Ska vi fortsätta lite med 1900-talet och fredag när vi i nästa avsnitt?
Ja, men det tycker jag
vi gör.
Och då blir det även ännu mer BNS.
Ja, och mina egna minnen från fredagen också. Ja. Och
BNS.
BNS, vad trevligt. Skål!
Skål!
Och vi skålar med Henrik också. Han som har varit alldeles för dold här.
Och där kan vi nämna nu när vi lägger ner Patreon. Mm. Eller vad säger Patreon? Vi lägger ner podden och vi kommer inte dra någonting från våra alla härliga Patreon-sponsorer.
Nej, utan vi tackar bara för att ni har ställt upp och nu dras det bort. Och vi har inte dragit på länge, antar jag.
Nej, skål för skål. Alla er. Åh, Carmencita, gör mig inte så besviken.
Jag tänkte skaffa mig ett jobb här i butiken.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.